Bismillah, alhamdulillah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du, fa ahli wa sahlan wa marhaba bikum. Mashallah, det här är den första darsen efter Eid, efter Ramadan. Och vi tänkte idag, som ni läste i reklamen, tala om hur vi ska fortsätta efter Ramadan. Hur vi ska vara starka och stabila efter denna välsignade månad. Och vi kommer inshallah dela upp den här lektionen i lite korta råd som man kan ha med sig. Inte bara efter Ramadan, utan råd som faktiskt går att implementera hela livet. Råd som vi alltid är i behov av. Och som en inledning så tänkte vi ta lite lärdomar från månaden Ramadan. Ramadan, som Allah subhanahu wa ta'ala har sagt i Koranen, har ett visst syfte. Har många syften, men har ett huvudsyfte. Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Troende, fastan har föreskrivits för er så som den föreskrevs för dem innan er, för att ni ska uppnå taqwa. La'allakum tattaqun. Så det här var syftet med månaden Ramadan. Och taqwa uppnås på många olika sätt i månaden Ramadan. Taqwa innebär ju att göra det Allah har påbjudit och hålla sig borta från det Allah har förbjudit. Är det inte så? Att bygga upp en barriär mellan sig själv och Allahs straff genom att göra det Allah vill och hålla sig borta från det Allah Azza wa Jal ogillar. I Ramadan lärde vi oss taqwa. Hur? Vi avstod i cirka 30 dagar från mat och dryck och umgänge under dagen. Mat och dryck och umgänge är halal. Är det inte så? Saker som Allah Azza wa Jalla har tillåtit. Och vi avstod från det med Allahs hjälp i 20 timmar ungefär. Per dag. Subhanallah. Och du klarade av det. Jag tror inte någon gick och åt i smyg. Någon bröt fastan. Han orkade inte fasta. Mashallah, ni alla krigade och tog er igenom dessa 30 dagar. Ni åt inte, ni drack inte, ni hade inte umgänge. Subhanallah. Tayyib. Här kommer tankeställaren. Om vi klarade av detta, att lämna det Allah har tillåtit i 30 dagar, ska vi då efter Ramadan inte klara av att lämna det Allah har förbjudit? Eller hur? Men Ramadan är en skola där vi lär oss att lyda Allah, att inte synda, att inte vara en slav till våra lustar och begär, att alltid springa efter allt vad man vill göra, utan att faktiskt kunna begränsa sig själv och hålla sig borta från de sakerna som Allah ogillar. Så Ramadan var en skola där vi lärde oss taqwa. Vi stärkte vår taqwa, vår gudsfruktan till Allah subhanahu wa ta'ala. Ramadan är också taqwa för att det finns en muraqaba. Ni åt inte, och ni drack inte, ni hade inte umgänge under dagarna i Ramadan, för ni visste att Allah såg er. Eller hur? Man kan inte gå in i köket, gömma sig och dricka ett glas vatten. Det funkar inte. Tayyib, efter Ramadan, kan du låsa in dig i ett rum och synda utan att alla ser dig? Kan du inte heller. Så samma sak där, det är också taqwa. Så låt oss fortsätta på den taqwa som vi har tränat på i Ramadan. En annan tankeställare med Ramadans slut är att allting har ett slut. Allting har ett slut. Våra liv är som Ramadan, korta. Allah subhanahu wa ta'ala säger ayyaman ma'dudat. Ett fåtal dagar, 30 dagar. Hur snabbt gick inte den här Ramadan? Var den inte över på ett ögonblick? Eller hur? Subhanallah. Det känns inte ens som att vi har fastat 30 dagar. Det bara, dagarna bara flög förbi. Och sen stod vi där och bad salat al-Eid. Och nu är Ramadan över. Och samma sak är det med vårt liv. Vårt liv är kort. Dagarna är begränsade. Och innan vi vet av så kommer döden att komma. Och våra planer som vi hade kanske inte hinner uppfyllas. Och den tanken ställer att man ska ta vara på dagarna. Leva i nuet. Och inte försumma sin tid. Utan att alltid vara en person som följer Allah subhanahu wa ta'ala och hans beordringar. En annan fin faida som jag läste idag, som Al-Hafidh Ibn al-Jawzi nämner. Han säger bil-ma'na att liknelsen av Ramadan bland resterna av månader är som liknelsen av profeten Josef och hans bröder. Har ni hört den här? Liknelsen av Ramadan bland resten av månader är som liknelsen av profeten Josef a.s. och hans bröder. Josef a.s. hade 11 bröder. Tillsammans med honom blir det 12. Vilket liknar årets månader. Och då så säger Ibn al-Jawzi att på samma sätt som Josef a.s. var den mest älskade sonen till Jakob, är också Ramadan den mest älskade månaden till Allah. Och på samma sätt som Josef a.s. vad kan man säga, fick hans 11 bröder på rätt spår, fick dem att göra toba och fick dem att bättra sig och tillgodosåg deras behov när de var i fattigdom och liknande. På samma sätt är det också med Ramadan. Det är en månad av 12 som stärker din iman, som får dig tillbaka på rätt spår, som får dig att komma närmare till Allah subhanahu wa ta'ala. Och han säger också liknelsen av Josef och Jakob, då man kastade Josefs tröja på Jakobs ansikte och han fick tillbaka synen efter att ha förlorat den av den stora sorgen av att ha förlorat Josef, eller avsaknaden av att få träffa Josef a.s. Så när han fick då Josefs tröja på ansiktet så fick han tillbaka synen. Och då ser här Ibn al-Jawzi att det är på samma sak med Ramadan. Att Ramadan får en syndare tillbaka på rätt spår. Får en syndare som varit långt borta från Allah att komma nära till Allah. Får en person som drunknat i synder att sluta upp med att synda. En person vars hjärta blivit blint av synder att återfå insikten och synen av hjärtat i den här välsignade månaden. Så låt oss fortsätta på detta spår. Och en sista tankeställare. Det är att Ramadan är slut, men våran dyrkan till Allah är inte slut. Våran uppgift här på jorden och meningen med livet är inte slut. Allah, han är herre över Ramadan. Och han är också herre över Shawwal och resterande månader av året. Och vi ska inte vara ramadanion, ramadanister. Vet ni vad det är för någonting? Det är en person som bara känner Allah i Ramadan. I Ramadan, mashallah, han kommer på taraweh, han fastar, han ber sina salat. Han lägger alla haram saker åt sidan. Men när Ramadan är slut så går han tillbaka till sitt gamla liv. Vi ska inte vara sådana människor. Utan vi ska fortsätta och dyrka Allah tills den dagen vi dör. Som Allah subhanahu wa ta'ala har sagt i Koranen, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Och dyrka din herre tills det att döden når dig. Yani dyrka din herre, hur länge? Ett år, två år, tre år. Tills den dagen du dör. Det är så länge vi ska dyrka Allah. Vi dyrkar inte Allah i säsonger och perioder. Nej, ibland man lägger i högsta växeln. Man gör lite extra i vissa säsonger och perioder. Som i Ramadan. Men man fortsätter och gör de grundläggande sakerna av Islam hela året. Så kom ihåg detta tips. Att fortsätta dyrka Allah och vara stabila efter månaden Ramadan, så som ni var stabila i Ramadan. Och nu lämnar vi över ordet till vår broder Abdallah. Följ ett fadda.
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa salatu wa salam ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Den som har gått på våra föreläsningar här, eller gått på lektioner och liknande sedan många år tillbaka, vet att vi ofta tar upp ämnet om kunskap. Hur viktigt det är att man studerar och lär sig kunskap. Det återkommer ständigt som en röd tråd, egna föreläsningar, egna lektionsserier som handlar om det. Eller generellt bara under lektioner så tas det här ämnet upp. Och det är inte bara någonting som vi har hittat på, så bara att vi tycker själva, vi har kommit fram till att i Islam så är det viktigt med det här. Utan det finns jättemånga bevis från Koranen och Sunnan som talar om hur viktigt det är med kunskap. Och jag kommer inte ta upp alla dessa bevis nu. Det finns hela böcker som har bara skrivit, som har samlat ihop texterna från Koranen och Sunna och uttalanden från de tidigare imamerna om hur viktigt det är med att ständigt söka kunskap. Anledningen att jag tar upp det nu också, efter Ramadan just, är att när man söker kunskap så blir man mer stabil i sitt praktiserande. Och att man håller sig fast. Och när en person slutar att ta in kunskap, så kommer man sakta men säkert att glömma. Det är inte så att kunskap håller sig på en stabil nivå. Man samlar det och så finns det kvar. Utan den sinar. Så håller man inte fast vid kunskap och uppdaterar sin kunskap, lär sig och ständigt har som påminner sig själv om hur viktigt det är med att lära sig kunskapen, då kommer den sakta men säkert att sina. Och i och med att den sinar så kommer ens iman också att sina. Att man blir svagare i det. Ni märkte under Ramadan så var det fajr påminnelse här varje dag. Och det blev fullt med folk som kom hit varje dag. För att när man är under Ramadan så vill man lära sig, man vill stärka sin iman mycket mer. Och det är en av faktorerna som verkligen stärker ens iman. Och man ska inte tänka att jag har sökt kunskap, jag har lärt mig. Utan det finns alltid nya saker att lära sig. Och man behöver uppdatera de sakerna som man tidigare har lärt sig. Det är ett väldigt vackert uttalande av Imam Abdullah ibn Mubarak, som är en av de stora imamerna från Salaf. Det sades till honom: hur länge ska du fortsätta att söka kunskap? Han var känd för att han var en av de kunnigaste imamerna som levde. Han dog för år 180 efter hijra. Som levde på den tiden. Hur länge ska du fortsätta bara söka kunskap, söka kunskap? Och då sa han: tills det att jag dör, inshallah. Och han frågades om det en gång till: hur länge ska du söka kunskap? Varför fortsätter du hela tiden med samma sak? Att lära dig, att gå på studera och läsa böcker och så vidare. Då sa han: kanske är det så att det som kommer verkligen gynna mig har jag fortfarande inte vad? Har jag fortfarande inte skrivit det? Har jag fortfarande inte lärt mig? Så det finns saker som verkligen kan gynna en mycket på domedagen, den dagen då man möter Allah Azza wa Jal, i ens praktiserande, som man fortfarande kanske inte har lärt oss. Ta som exempel. Tänk att man har lärt sig massa saker. Sen har man inte lärt sig den dhikr som man säger: subhanallah wa hamdi, subhanallah al-azim. Trots att profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt att dessa två ord är älskvärda till Allah Azza wa Jal och kommer väga tungt på vågskålen. Hur många adhkar eller dua eller liknande är det som vi inte känner till? Hur många saker som är relaterade till akhlaq, till goda handlingar som man kan göra, känner vi inte till. Som kan vara det som stärker oss och kommer fortsätta att stärka oss i vårt praktiserande här och kommer att rädda oss på domedagen. Ni vet säkert själva att vissa personer konverterar till islam för ett enstaka ord de har hört, eller enstaka mening de har hört, eller enstaka upplevelse de har varit med om. Många personer börjar praktisera av en enstaka händelse eller liknande i deras liv. Många personer blir mer praktiserande och mer religiösa utav enstaka saker som händer. Och samma sak gäller oss. Därför är det så viktigt att man fortsätter att lära sig, fortsätter att gå på föreläsningar, fortsätter att gå på lektioner om man vill, och fortsätter att läsa böcker och på andra sätt om man vill fortsätta att vara stark efter Ramadan. Kunskapen hjälper oss med två stycken huvudsaker när det kommer till att vara religiösa och praktiserande. Det ena är att fortsätta att vara praktiserande. Som sagt, fortsätter man inte gå på lektioner, fortsätter man inte att lära sig, från och med den dagen när man slutar göra det, så börjar ens kunskap sina och även ens iman. Och många personer som var mer praktiserande förut och slutade praktisera, när man börjar eller blir mindre och mindre praktiserande, när man går tillbaka och tittar på vad var huvudgrejen, då är det att man började dra sig undan. Man slutade lyssna på föreläsningar och lektioner. Man blev upptagen med dunja, man blev upptagen med andra saker. Och då började det som sagt sina, som är tid ur. Det börjar dra ut. Man måste fylla på hela tiden. Annars kommer det börja sina tills det att det tar slut. Och så enkelt är det tyvärr många gånger. En annan sak som kunskapen också lär oss är att inte bara fortsätta att vara praktiserande och hålla igång vårt religiösa liv, utan även att det lär oss balans i vårt religiösa praktiserande. För ni vet säkert själva hur pass mycket olika tolkningar det finns utav islam just nu. Och hur mycket olika tolkningar som pushas fram just nu. Till exempel i media. Att man vill pusha fram en mer liberal tolkning, en ny tolkning utav islam. En blå-gul form utav islam, som man säger. Som ska vara mer öppen, som ska vara si, som ska vara så. Och den här pushas verkligen fram. Det Den framställs på ett fint sätt i media. Det lyfts fram olika personer som får skriva. Även fast de kanske, när de pratar, är inte så duktiga på svenska. Men de skriver så det värsta artikeln. Så kanske någon som hjälper dem lite att skriva den och så vidare. Så det pushas fram att man ska få den här formen utav islam som många vill. Och det kan vara lätt att man tänker, det är mycket lättare för mig att praktisera på det här sättet. Ta bara bort det här, ta bort det här, ta bort det här. Jag skalar bara av lite granna. Man tar som en så här osthyvel, man skalar av osten lite från olika kanter. Så blir saker och ting lättare och lättare. Och det här pushas fram. Och då är det viktigt att man har kunskap så att man inte faller in i det här. Och samtidigt att man har kunskap så man inte faller åt det andra hållet, extremism. För det såg man ju, många av dem som åkte till extremistgrupper eller åkte till olika konfliktzoner och så vidare. De gjorde det baserat på att de inte hade kunskap och förstod hur man ska förhålla sig till de här sakerna. Så för att kunna hålla sig balanserad i sin religion är det också viktigt att man söker kunskap och förstår alla de här olika sakerna som sker just nu runt omkring oss. För man kan inte undvika att det skrivs om de här sakerna i tidningen, vare sig de som är extremister eller de som tar för lätt på saker och ting. Och då blir det att folkens omgivning kommer ta upp de här ämnena med det. Hemma, på jobbet, i skolan och liknande. Så vare sig man läser de här artiklarna eller inte så kommer man att bemötas av de här artiklarna. Så enkelt är det. Och därför är det viktigt att man skaffar sig kunskap. Även med många av de tvivel som sprids idag. Man blir frågad om saker och ting som är relaterade till islam. Om man inte kan svara så kanske man blir påverkad själv. Om man kan svara på ett bra sätt så kanske man kan påverka den personen som frågar. Och det är många personer som faktiskt blev muslimer och började praktisera när de fick ett bra svar på de frågeställningar som de hade. Därför är det jätteviktigt att jag verkligen uppmanar mina bröder och mina systrar här att fortsätta att söka kunskap. Och det finns så många olika sätt att söka kunskap i vår tid. Och nu talar jag inte om att man måste bege sig iväg på långa resor och vara utanför landet under en längre tid. Utan här och i nuet, var man nu befinner sig, så har det underlättats väldigt, väldigt mycket. Och för varje år känns det nästan som det blir lättare och lättare. Bara med det här grejen med smartphones. Smartphones och att man har hörlurar. Det har gjort att man kan lyssna på föreläsningar och lektioner var man än befinner sig i princip. Och det finns så mycket tid, särskilt i en stad som Stockholm, men många andra storstäder också, som bara går ut på att man går till olika platser. Man ska gå från ena sidan till andra sidan. Bara här i Tensta. Du ska gå från ena sidan Tensta till andra sidan Tensta. Tar 20 minuter. Du ska gå tillbaka sen, tar 20 minuter till. Under den tiden kan man hinna lyssna på en hel lektion i princip, 40 minuter. Eller när man åker tunnelbana, eller buss, eller pendeltåg, eller när man kör bil. Det finns så mycket tid som man kan utnyttja. Många säger, jag har inte tid för att göra det. Vissa kanske inte har tid att sätta sig ner med ett häfte och med papper och penna och göra saker. Men det finns tid i ens dygn. Och den här tiden uppmanar jag verkligen mina syskon att man försöker fylla det med kunskap. Och vi på Islambuk nu försöker variera kunskapen så mycket som möjligt. Det finns långa lektionsserier på, jag vet inte, den längsta serien idag kanske 100 lektioner typ eller någonting. 60-70 lektioner kanske. Kitab Tawhid kanske.
Riyad Salihin, 120
tror jag. Riyad Salihin, 120 lektioner. Vill man gå en sån där serie, man kan lyssna på det. Sen ibland en föreläsning. Ibland har vi som muslim-appen 10 minuter. Facebook, Instagram, 1 minut. Det finns olika, från korta saker till längre saker. Men att man försöker fylla sitt dygn med kunskap på olika sätt och suga till sin kunskap. Även att läsa böcker och liknande. Det är verkligen någonting som jag uppmanar mina bröder och systrar med att fokusera på.
Jazakallah. En till sak som är faktiskt kunskapsrelaterad, som stärker våran iman, som vi gjorde mycket av i Ramadan, inshallah, och som vi måste fortsätta med efter Ramadan, det är att hålla fast vid Koranen. Ni vet alla att Ramadan, det var Koranens månad, eller hur? Shahrul Koran. Där vi uppmanades att läsa en juz om dagen eller mer. Att gå på tarawih, lyssna på Koranen. Och läsa mera och reflektera mera över Koranen. För det var i Ramadan som Allah Azzawajal uppenbarade denna välsignade bok. Och det är också en tankeställe. Att så som vi blev vana med att vara nära Koranen i Ramadan, borde vi också fortsätta efter Ramadan. Gärna om du, mashallah, tog dig själv i kragen och började läsa en juz om dagen, till exempel. Eller 10 sidor om dagen i Ramadan. Vad är det då som säger att du inte kan fortsätta efter Ramadan? Eller hur? Och att läsa Koranen är bland det bästa du gör. Den bästa av ibadah enligt många ulama är dhikr. Eller hur? Vilken är den bästa dhikr? La ilaha illallah och sen Koran. Den bästa dhikr, subhanallah. Varje bokstav du läser, det är ibadah, dyrkan. Och du får 10 hasanat för varje bokstav du läser. Allahu akbar. 10 stycken hasanat, minst. När du läser Koran. Varenda sura eller varenda aya du lär dig, tar det en nivå högre upp i paradiset. Allahu akbar. Om du utöver detta också läser Koranen, praktiserar Koranen, så blir du från Ahlul Koran. Har ni talat om Ahlul Koran? Profeten alaihissalam, han sa att Allah har ett unikt folk. Inna lillahi ahlina minan nas. Allah har speciella människor, utvalda folk. Och då så sa sahaba, vilka är de, Rasulullah? De ville vara från dem. Vilka är Allahs speciella människor? Då så sa de, sa han, hum ahlul Quran wa khasat. Hum ahlullahi wa khasat. De är ahlul Quran. Allahs unika utvalda människor. Mashallah. Ahlul Quran. Det betyder inte, som många ulema säger, att du måste memorera Koran. Men det betyder att du är med Koran. Du älskar Koranen. Du vill hela tiden lyssna på den. Du vill förstå dig på den. Du vill memorera. Du vill läsa. Du vill sprida dess budskap. Och du vill praktisera det. Då blir du från Ahlul Koran. Är det inte någonting nobelt att vara från Ahlullah, Allahs folk, subhanallah. Och vi vet ju alla att Koranen är den bästa boken. Vägledning till hela mänskligheten. Den sista uppenbarelsen som ska gälla fram till domedagen. Allah subhanahu wa ta'ala har skickat mer än 124 000 profeter. Och alla kom med islam. Alla fick uppenbarelse. Alla fick budskap. Allt detta finns sammanfattat i Koran. Subhanallah. 124 000 profeters budskap finns i Al-Quranen. El-Lub, El-Khulasa. En slutsats. Finns i Koranen. Ja. Ska vi inte lägga vikt på att läsa denna bok? Allah säger att den är nur. Den är ljus. Den är huda, vägledning. Den är rahma. Den är shifa. Den är medicin. Den botar. Subhanallah. Och den är ruh. Wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina. Att på så vis uppenbarade vi en själ till dig från oss. Den ger dig liv, subhanallah. Så ett råd att hålla sig till Koranen. För som våran broder nämnde, kunskap ökar dig i iman. Koranen ökar dig också i iman, som Allah subhanahu wa ta'ala har sagt i Koranen. Att den ökar de troende i deras tro. Så Koranen hjälper dig på vägen och gör dig till en starkare människa. Så lämna inte Koranen, bojkotta inte Koranen, byt inte ut Koranen mot någonting annat, utan lägg en del varje dag, en tid som ni särskiljer för den här boken. Försök läsa en juz. Kan ni inte, en halv juz, easy. Kan ni inte någonting. Om du missar en dag, gör nästa dag. Jag skulle kunna säga att det bästa, mashallah, att läsa en juz om dagen. Ha som ett schema. Och då är det lätt hänt att en person tänker, när jag missade en dag, pass på schemat, jag pallar inte. Man lämnar allting. Nej, khudu mina amali ma tutihu. Gör det av gärningarna vi kan. En dag kanske du kan läsa en juz. Nästa dag upptagen, du är trött, du läser en halv juz. En annan dag du kanske är sjuk, du läser ingenting alls. Men ha som inställning att alltid läsa lite Koran varje dag. På arabiska, läsa översättning, lyssna på tafsir, läsa tafsir. Försöka lära sig arabiska så man kan förstå Koranen. Och som brodern sa, lyssna på Koranen. Dessa medel vi har fått idag, mobiltelefoner, bandspelare och liknande saker. Sätter på TV-apparaten, YouTube, Koran, Mecca Live. Vi har hundratals Koran som läser Koranen att välja. Vi vill ha någon som läser sakta, någon som läser snabbt, någon som är ung, någon som är gammal. Jag ska bara välja bra för. Det här är ingen ursäkt, eller hur? I bilen, koppla Bluetooth till överallt. Det är så enkelt att lyssna på Koranen. Och du får belöning för det. Så lämna inte Koranen. Var med Koranen. Följ Koranen. Läs Koranen. Zagmullah.
Ett annat råd som är väldigt viktigt om man vill hålla igång sitt praktiserande efter Ramadan och fortsätta att vara stark efter Ramadan är att man verkligen fokuserar på att man gör handlingar. Eftersom i islam så är inte kunskap prisvärd om man inte handlar i enlighet med kunskapen. Kunskapen i sig är prisvärd, men den ska leda till handling. Om den inte leder till handling så kan den bli som ett bevis emot den istället. Som profeten sallallahu alaihi wa sallam har sagt, eller Quran hujjatun lak aw alik, att Koranen blir ett bevis för dig eller emot dig. Och det är i enlighet med hur mycket man praktiserar och håller fast vid kunskapen. Därför när vi läser surat al-Fatiha säger ihdina as-sirata al-mustaqim, vägled oss till den raka vägen. Vi säger det till Allah azza wa jall, så är egentligen det en dua att vi ska lära oss kunskap och praktisera den här kunskapen. För därefter så säger Allah azza wa jall, vi ska säga غير المغضوب عليهم ولا الضالين, inte de vars din vrede är över och inte de villfarna. Och de vars vrede som Allah azza wa jall, som Allahs vrede är över, det är de som hade kunskap men inte praktiserade den. ولا الضالين, det är de som handlade utan kunskap. Därför är as-sirat al-mustaqim, den raka vägen, att man har en korrekt kunskap och att man praktiserar den. Och som vissa utav salaf har sagt, att kunskapen ropar efter handling. Om den inte besvarar den så kommer den att försvinna. Därför är det väldigt viktigt att när man lär sig någonting, att man än försöker implementera det i sitt liv. Och det kommer också leda till att kunskapen i sig sitter fast. När man hör ordet handling så tänker man ofta direkt på handlingar som man gör med sin kropp. Men det finns annan mer grundläggande handling som är faktiskt viktigare till och med det som man gör med sin kropp. Och det är att man implementerar handlingar med sitt hjärta. För att vi från Ahlus Sunnah tror på att handlingar, det sker med hjärtat och det sker med tungan och det sker med ens kroppsdelar. Till exempel att ha uppriktighet till Allah Azza wa Jalla är en handling man gör med hjärtat. Och det är den mest grundläggande handlingen man ska göra med hjärtat. Att man verkligen fokuserar på att när man gör handlingar, att man gör det med uppriktighet till Allah Azza wa Jalla. Att man verkligen försöker implementera de råd som de lärda har gett för att stärka sin kärlek till Allah Azza wa Jalla. De råd som de lärda har gett om hur man ska få mer fruktan för Allah Azza wa Jalla. Och mer hopp om hans belöning. Och mer tillit till Allah Azza wa Jalla. Och att man praktiserar de här sakerna först och främst. Att man, just till exempel att man sätter sin tillit till Allah Azza wa Jalla. När man står mellan två stycken val. Att man kan göra någonting som är haram. Eller någonting som är halal. Men det kanske kommer leda till vissa svårigheter. Att man sätter sin tillit, tawakkul till Allah Azza wa Jalla. Och går på det som leder en till paradiset. I hopp om att Allah kommer underlätta för den där situationen. Då har man praktiserat kunskapen som man har lärt sig. Inte att man lär sig att det är prisvärt att ha tillit till Allah Azza wa Jalla. Ha tawakkul. Men när det kommer till kritan så har man inte det. Då blir det problematiskt. Och det är just de här sakerna som man först och främst ska fokusera på. Tazkiyat an-nafs. Att man renar sin själ och korrigerar sitt hjärta. Och att man också fokuserar på att ens hjärta, eller man försöker vänja sitt hjärta att underkasta sig till Allah Azza wa Jalla bestämmelse. För det är många som kan ha problem med det, särskilt här i Sverige. Att man har lärt sig att ifrågasätta saker och ting, vilket är bra. Att man ska ifrågasätta många saker, att man ska inte ta emot all information som man får höra. Man ska vara källkritisk, det här är någonting positivt många gånger. Men det beror på vem det kommer ifrån. Ska man vara källkritisk mot alla som säger någonting? Det är inte bra heller. Om det är någon som är pålitlig. Till exempel, vi säger att en domare nu. En domare har ett vittne i en rättegång som kan fälla en mördare. Som han vet är pålitlig och vet har sett det. Men säger nej. Jag tycker inte man kan lita på ett enstaka vittne. Hade det varit 5 eller 10 vittnen där på plats hade jag kunnat lita på det. Men jag sumpar det här, tar inte emot det. Då har källkritiken mot det här vittnet varit skadande så att den dömde inte blev dömd. När vi får information från Allah Azza wa Jal i Koranen eller information från profeten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, då blir det skadligt att vara källkritisk mot det som har kommit i Koranen eller sunnah. Det här kommer från Allah Azza wa Jal som har kunskap om allting. Ska vi vara kritiska mot den som har kunskap om allt och säga att men det är någon som egentligen inte har kunskap om allt, och det är bara väldigt lite kunskap som har sagt någonting annat istället? Man kan vara källkritisk i islam mot saker och ting som tillskrivs. Att vissa personer tillskriver saker och ting till islam som inte stämmer, det kan vara källkritisk. Men om man vet att någonting verkligen är från Koranen, från Allah Azza wa Jal, eller att vi verkligen är profeten sallallahu alaihi wasallam som har sagt det, då ska man inte vara kritisk till det. Det handlar om att underkastelse med sitt hjärta och att vänja sitt hjärta vid den här saken. Det är någonting som kräver träning och kräver handling. Och det är handling med hjärtat. Även handling med ens tunga. Abdu nämnde att läsa Koran. Men även att man gör dhikr. Och att man verkligen försöker implementera det i sitt dygn. Att man gör de adhkar man ska göra på morgonen. Och på kvällen. Och efter salawat. Och många gånger kan subhanallah mobilen, det kan förstöra för en. Man har bett färdigt. Ska man göra dhikr. Så tar man upp sin mobil. Så missar man halva dhikr till exempel. Och såna här saker så kan vara väldigt skadliga för en. Att man verkligen försöker komma tillbaka till det. För att om man håller fast vid sina adhkar, om man verkligen gör det, man försöker ha sitt hjärta på plats. Inte att man är helt upptagen med andra grejer, man säger halva dhikr och sen... Nej, att det ska verkligen finnas en tid att man gör dhikr. Det kommer ha en påverkan på ens praktiserande. Och att ständigt göra dua också till Allah Azza wa Jal. I små och stora situationer. Att göra dua, inte bara för att man ska klara av en situation man är med om, utan även dua att man ska klara av ens dyrkan. Att man ska göra sin dyrkan på bästa möjliga sätt. Och att ständigt göra dua. Det här är någonting som kommer fästa ens hjärta vid Allah Azza wa Jal. Och kommer att hålla en mer praktiserande. Att göra duan att Allah Azza wa Jal ska stabilisera ens hjärta i de här tiderna. Det är inte alltid lätt. Som sagt, det är mycket saker som händer runt omkring en. Folk som kan avvika och så vidare från att ha varit praktiserande eller inte vara praktiserande längre och så vidare. Man behöver göra dua till Allah Azza wa Jal att han ska stabilisera ens hjärta på den här religionen. Det är också en form av handling. Och sen handlingar med ens kropp också. Och då är det framförallt bönen som är det viktigaste. Och att man verkligen ger den dess sanna status i ens liv. Inte bara att alhamdulillah jag klämmer in mina 5 böner, försöker slå ihop dem, gör dem så snabba som möjligt. Det är verkligen... Bönen har en väldigt hög status i islam och att den ska få den statusen i ens liv. Och då blir det den här grejen, inte utan min bön. Alltså jag ska, vad än som händer, jag är utomhus någonstans på stan, jag ska hitta en plats i en park någonstans med, mot ett träd jag ska ställa mig och be där. Jag bryr mig inte, jag måste be min bön. Då, om den får den här statusen, det är då det verkligen kommer att påverka i ens liv. Även saker och ting som har med akhlaq att göra. Att man praktiserar. Och det här är saker och ting som faktiskt inte bara ger en mer belöning, utan det underlättar för en person i ens liv. Ni vet själva att en person har väldigt bra uppförande. Kommer inte saker och ting i ens liv underlättas för en? Till exempel man har lättare att få jobb. Tänk er själv, tänk att du är arbetsgivare nu. Så kommer det in 2 stycken personer som ska tävla om ett jobb. Ena personen har dåligt uppförande, beter sig ouppfostrad, dåligt uppförande, men är välutbildad. Andra personer har ett gott och fint uppförande, men har lite mindre utbildning. Men du gillar verkligen den personens karaktär. Jag tror att de flesta personerna skulle i slutändan vilja anställa en person som man kan klicka med. Eller som man känner att det är en bra person som kan uppföra sig bra och ha en bra karaktär. Så ens akhlaq, den gynnar en i det här livet och i det nästa också. På många olika sätt. Så det är också någonting som kräver att man praktiserar det. Och god akhlaq praktiseras inte bara i goda tider, utan framförallt i svåra tider, med motgångar. Det är då ens akhlaq verkligen sätts på test. Ni vet själv om det är en person som man tycker jättemycket om. Man blir jätteglad av att träffa och alltid supertrevlig mot den. Hur enkelt är det inte att ha bra akhlaq med en sån här person? Det är automatiskt, det är man smilar, man är glad och såna här grejer. Men det är när man sätts på test. Och många gånger kan det vara i ens äktenskap. Eller personer som man är väldigt nära i en släkt. Som man vaknar upp vid sidan bredvid. På morgonen till exempel. När man har ont i huvudet, man har inte druckit sitt kaffe. eller man mår dåligt utav en grej på jobbet eller någonting, det är då en sakhlap testas verkligen. Och då är det viktigare än någonsin att man praktiserar det och att man vänjer sig själv vid att ha gott uppförande även vid svåra tider. Så det är jätteviktigt att man tänker på det, att man försöker verkligen implementera den kunskapen och praktisera den kunskapen som man lär sig. Må Allah azza wa jalla ge oss alla framgång till det.
Bismillah. En annan sak som gör oss stabila och fasta i islam, och den är jätteviktig, bland de viktigaste och mest avgörande faktorerna. Jag frågar er igen, vet ni vilken det är? Som vi inte har nämnt, vi har inte snuddat det. Sällskap. Assen, mashallah. Mashallah. Izzatullah. Att välja ett gott sällskap, att ha bra vänner, vara omgiven av rätt folk och hålla sig borta från fel folk. Man kan säga att folk kanske är av fyra kategorier. En, de som håller sig mycket för sig själva. Enstöringar, de som drar sig undan. Två, de som umgås med dåliga människor och håller sig borta från bra människor. Tre, de som umgås med allt och alla, bra och dåliga. Och fyra, de som kämpar i att hålla sig till bra människor. Vem av dessa fyra är de som gör det rätta? Den sista, de som håller sig till det rätta. Och vi börjar faktiskt med den första. För att det är en jättedestruktiv mönster och beteende som tyvärr vissa människor handlar. Och det är att man håller sig mycket för sig själv. Shaitan kommer till dig och han säger: tänk på dig själv, bygg upp dig själv, stärk dig själv, folk är jobbiga, bröderna de är si, de är så, systrar de är si, de är så, de är mina riktiga bröder, han gjorde så, han gjorde så, han gjorde så. Pass, sköt dig själv, du klarar det, du behöver ingen, du behöver bara Allah. Han kommer sen hos oss. Och vad händer, du drar dig undan? Och då börjar du bli riktigt, riktigt så. Och ibland kan det till och med leda till psykiska problem. Och det har vi sett genom åren. Profeten Ali-Shah-Salam har varnat oss för den här ensamheten. Han sa i en hadith att folk är till en jama'a, den enade gruppen muslimer. وَإِيَاكُمْ وَالْفُرْبَ. Och jag varnar er för splittring. Och det som beroende talar om sekterism, grupper, gruppering och liknande. Det är något vi fördömer i islam. Men sen så säger profeten Ali-Shah-Salam: فَإِنَّ الشَّيْطَانْ مَعَ الْوَاحِدِ وَهُوَ مَعْرِفْنِي أَبَعْدِ. Sannoliken så är Satan med den som är själv, och han är längre bort från de som är två. Och det här är shahid i hadithen. Shaitan är med vem? Den som är själv, och han är längre bort från de som är två. En liten hadith talade han om de som är på resande fot. Då så sa han: den som reser själv reser med shaitan. De som reser två reser med shaitan. De som reser tre, de är ett sällskap. Men shaitan är längre bort från dem. Hänger ni med? En annan hadith som Sheikh Albani håller att vara autentisk: om ni visste faran i att sova själv skulle ni aldrig göra det. Om ni bor själv, sova själv, bara leva helt själv. Om det är ett lätt offer för shaitan, som du har nämnt, att vargen tar det ensamma fåret. Det är väldigt vacker liknelse. Fåren i den här liknelsen är muslimerna, när de är tillsammans. När de är i kohagen eller fårhagen. Vargen attackerar inte. Ett får, ett lamm är inte skadligt. Eller hur? Man är inte rädd för ett lamm. Men om en varg går in i fårhagen bland hundratals lamm, kan han bli ihjälstampad. Tillsammans är de starka. Eller hur? Han har klor, han har huggtänder, de har ingenting. Men de är många och deras styrka gör att de kan övervinna vargen. Så han håller sig borta från majoriteten. Men när han ser ett får gå iväg, han tar den. Och samma sak är det med muslim. När shaitan ser dig gå iväg från al-jama, från dina bröder, från dina systrar och dra dig undan, då blir det lätt byte för shaitan. Och då kommer han att vara på dig. Och det här, wallahi, har vi sett genom åren. Vi har aldrig sett någon som har lyckats. Det har gått bra för personen att leva på det här sättet. Att dra sig undan från bröderna, drar sig undan från lektionerna och så vidare. Klart att folk har en ursäkt. Vi säger inte att det är vajligt att gå på lektionerna. Men jag tror inte att en broder eller syster är så upptagen att man aldrig under flera år hinner gå på en lektion. Det där är inte sant. Jag köper inte det. Du hinner inte besöka dina bröder. Du hinner inte umgås. Det där köper jag inte. Du kan komma med hur många ursäkter du vill. Men det är någonting. Men det här kommer skada dig. Och därför så sa profeten Al-Fatihah att en troende som beblandar sig med folk och har tålamod med deras brister är bättre än den troende som inte beblandar sig med folk och inte har tålamod med deras brister. Nej, jag har brister om du umgås med mig. Men det är bättre att du är med mig än att du är själv. Kom till mig, visa mig mina brister. Vi är som speglar till varandra. Vi ska ge varandra råd och nasiha. Stärka varandra. Är det inte så? Tillsammans blir vi starka. En kropp, en byggnad. Är det inte de här liknelserna som vi har fått av profeten här liksom svart? Så vi ska inte vara den här ensamma personen. Vi ska vara tillsammans. En gång så har vi ute på en resa. Eller flera gånger. De är ute på resor. Och när de slog läger så brukar de alla tar en liten rätt under ett träd och någon annan är under ett annat träd och så vidare. De delar upp sig i gruppen. Men en dag så sa profeten här liksom svart, vad är det här för splittring? Den här splittringen är från shaitan. Gjorde sahaba någonting haram? Gjorde någonting negativt? Nej, då hör man det på läger, man vill ha lite ensamhet och så vidare. Men det är från vem? Shaitan. Och så sa han som berättade hadith efter den här händelsen, så slog sahaba läger och de var så nära varandra att de skulle täcka över dem, skulle täcka allihopa. Ja. Och då också som han nämns i en annan hadith, väl i Arad och Izin. Men varför ser ni splittren? Och då ser här Sheikh Al-Bani och andra ulema, splittring i kroppen, fysisk splittring leder till mental splittring. Och det är också därför när vi står i bön, vi ska stå nära eller långt från varandra? Nära. Annars vad händer? Shaitan kommer emellan. Då talar du om centimeter. Ja, men våra kroppar, vi ska vara nära varandra, då blir vi starka. Så här har vi den första viktiga punkten. Att hålla sig till en jamaa, hålla sig till muslimerna, välja sina vänner, hålla sig borta från dåliga vänner. Jag är skadad här jättelivet. Jag har aldrig hört om en person och sen han var religiös, han var bra, han halkade, han blev svag. 99,9% av fallen var i orsaken han började umgås med dåliga människor. Han gick med i någon konstig sektor i grupp, var i orsaken han började umgås med dåliga människor. Nästan alltid är det så dåligt. Asahid särskilt, som har avgörat sig. Vännen drar till sig. Profeten Al-Fatihah sa al-barru ala dini khalili. Personen är som sin vän. Du kan inte ljuga för dig själv och säga jag ska vara religiös, jag ska vara bra och jag ska hänga med dina i centrum. Det funkar inte. En dag, två dagar, tre dagar sen det blir som det. Du ljuger inte för dig själv och kastar inte dig själv i fördärmet. Jag ska nämna två ayah, två verser som handlar om sällskap, vänskap, väldigt viktiga verser. Allah subhanahu wa ta'ala säger om domedagen. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. Och den dagen, den orättfärdiga, i förtvivlan, biter sig i fingrarna. Och han säger, om jag bara hade tagit sänderbudets väg. Han ångrar sig. Om jag bara hade följt sänderbudet. يَا وَيْلَتَا لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا. Nu är jag för dum om jag bara hade avstått från vänskapen med den här personen, den här dåliga vännen. لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الدِّكْرِ بَعْدَ إِبْجَاءً. Han ledde mig vilse, yani från Koranen, efter det att han hade nått mig. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَدُولًا. Och Satan är sannoliken en svikare till människan. Den här versen, vissa av dem professorer säger att det handlar om specifika metoder. Men andra professorer, de säger att versen är generell. Som inte är i en imitativ och så vidare. Versen är generell. Här var det en person som kommer att ångra sig på domedagen. Besvikelse, förtvivlan, kommer han att stå och tugga sig i fingrarna. Och vissa säger att de säger att han äter upp sina händer nästan i förtvivlan. Över de dåliga val han gjorde i detta liv. Vad var de dåliga valen? 1. Han lämnade sänderbudets väg. Ena han följde ut med profeten Mohammed alaihissalam, som kallade honom till sanningen. Och idag samma sak, ett gott sällskap som kallar ut för att praktisera islam. Den som inte följer det sällskapet kommer att ångra sig. Ta in, jag följer inte sen det du beskrev. Varför tog jag Fulan som en khalif, som en nära vän? Varför tog jag den här onda personen till en vän? Han vilseledde mig bort från Koranen för islam för att praktisera. Subhanallah. Och sen säger Allah att shaitan är sannolikt en svikare för människan. Men vem var det som fick honom att välja den dåliga vännen framför den goda vännen? Det var shaitan. Ta in, det var shaitans fel. Att du halkade, du gick vilse, du tog efter dina dåliga vänner. Kan du skylla på shaitan på domedagen? Kan du säga, ja shaitan, det var ditt fel. Varsågod, ta mina synder. Gå till helvetet åt mig. Jag vill inte få paradiset. Funkar det? Va? Shaitan har kommit och säger, jag är fri från er. Förlät jag dig omgång. Eller skyll inte på mig. Skyll på dig själv. Och så är det. Subhanallah. Så kolla här. Hur dåliga vänner kallar personen bort från den rätta vägen. Och leder till vad på domedaget i gången. En annan vers som Allah subhanahu wa ta'ala nämner i Koranen är hans uttalande. El-akhilla yawma idin ba'duhum li ba'din adu illa l-muttaqin. El-akhilla. De nära vännerna. Och det är typ det starkaste ordet du kan använda på den sa. El-akhilla. Allah säger det. Astiqa. Kompisar. El-akhilla. Det starkaste termen för vänskap kommer på domedagen att vara fiender mot varandra. Förutom en mottagli. De som hade tappat. Så här säger Allah subhanahu wa ta'ala all vänskap. Hur stark den än var i detta liv kommer på domedagen att förvandlas till hat och fiendskap. Och som Allah nämner, de kommer att förbanna varandra. Och det här gick riktigt. Vi har idag folk som är kriminella, som är långt borta från islam och håller sig till dåliga människor. Och säger, de här är mina bröder. Vi är där för varandra. Gänget, orten. Ja? Någonting händer, då känner jag där. Jag är en riktig broder. Mashallah, vart är han på med dem? Ja? Bara om han dör för i detta liv, han springer för mig på med dem. Och han hatar mig på med dem. De kommer båda skylla på varandra. Det var ditt fel, det var ditt fel, det var ditt fel. Varför gick ni inte rätt fel? Så allt som kallar den sak, som inte är för Allahs skull, som är i synd, som är i haram, kommer förvandlas till hat på domedagen. Utan undantag. Eller utan. Förutom de utslutna. Deras vänskap kommer att bestå. De som träffades för Allahs skull, kyldes för Allahs skull, älskade varandra för Allahs skull. De kommer att vara bröder och deras kärlek kommer att bestå på domedagen. Så det här är ett krav. Det är en tankeställning. Vem ska du ta till vem? I det här livet. Det handlar inte om att ha 1000 vänner på din Facebook-sida, på din Instagram, jag vet inte. Det handlar om att ha bra vänner. Och det är även om en eller två situationer. Eller hur? Och vem är bra vän? Det är han som säger, Akhi. Salam. Akhi, mashallah, du kommer att vara. Ska vi läsa Koran? Ska vi gå på dans? Varför gör vi det här? Det här är haram. Det är en bra kompis. Dålig kompis i den klassen. Han som säger alla, vi går och gör haram. Vad ska du be för? Du är ung. Lev livet. Och så vidare. En dålig vän. En shaitan. Person som kallar dig bort från Allah som kallar det här. Så jätteviktigt. Tänk på vem du tar till dig. Och akta er för att vakta. Att dra er undan. Utan ta en bra person. Ja, och inshallah att Allah kommer att prata om avslutningsvis hur vi kan förvalta fritiden, aktiviteter, vad man kan göra med fritiden, vad man kan göra med sina vänner.
Bismillahirrahmanirrahim och salatu och salam och salam det är Allah och salam och alhamdulillah och salam och salam. Det här är som sagt sista påminnelsen, det sista rådet nu. Det är som att Bodo nämnde hur viktigt det är att man har ett gott umgänge. Men också att man försöker göra saker och ting tillsammans. Att man inte bara tuggar, som man säger. Man bara dödar tid. Man försöker hitta på saker och ting tillsammans när man är med sina vänner. Och det är ett långt sommarlov framför oss just nu. Det är många som är lediga. Man är lediga från jobbet, man är ledig från skolan. Ledig från universitetet om man studerar där eller liknande. Så det finns mycket... Man har ofta mer tid att göra saker än vad man skulle ha under resten av året.
Och då är det viktigt att man förvaltar den här tiden på ett bra sätt. Och att man gör saker och ting, olika aktiviteter tillsammans. Och det finns jättemånga olika saker man kan göra. Det kan vara saker och ting som kan vara starkt rekommenderade. Som att man går tillsammans på föreläsningar eller liknande. Eller saker och ting som bara är tillåtna. Man gör friluftsaktiviteter tillsammans eller liknande. Men att göra saker och ting tillsammans, det kan stärka en enormt. Och det kan också stärka personer som inte är så praktiserade att kunna känna av en starkare gemenskap. Att bara att man kommer på lektioner, man sätter sig där, man lyssnar, man ställer sig och går upp. Och man känner ingen gemenskap. Och det kan vara väldigt farligt. Och det är därför det är så viktigt att de som har gått på lektioner under längre tag och på föreläsningar och så vidare. Att man försöker alltid vara väldigt välkomnande för personer som man inte har sett där tidigare. Och det är vissa som har avsett med att säga det. Att de har till exempel släktingar eller liknande som de skickar iväg på föreläsningar. Så att de ska gå på föreläsningar. Så om det finns ingen som tar emot dem, de känner inte att de kan passa in riktigt. Och därför är det jätteviktigt att man är den personen som är välkomnande. Så bland de bästa sakerna man faktiskt kan göra aktivitetsmässigt tillsammans är att man till exempel försöker gå och lära sig kunskap tillsammans. Man går på en föreläsning tillsammans. Och bara hela den sociala biten kring den grejen, utöver sökandet av kunskap, den är jätteviktig. Man åker dit tillsammans, man åker därifrån tillsammans, man går och käkar efter, man går och grillar efter, man går och gör någonting i samband med det. Den där grejen kan ha större effekt ibland på vissa personer än själva lektionen i sig. Så det där är jätteviktigt. Och det kan också vara en bra grej att om man pratar om föreläsningen efter, att det stärker att kunskapen sitter kvar. För att det är svårt, som nu har varit en föreläsning i typ 50 minuter. Det är svårt att koncentrera sig hela tiden. Man svävar bort med tankarna, man glömmer bort vissa saker. Till exempel för någon vecka sedan när jag hade föreläsning i Bredäng så åkte jag bil tillbaka med några bröder som bodde i en ort lite längre bort. Och efter föreläsningen, de har en sån tradition att de alltid på vägen tillbaka sitter och diskuterar föreläsningen och frågar varandra frågor. Det här, hur, kommer ni ihåg vad han sa om det här? Vad sa han om det här? Hur ska man göra det här? Och så vidare. Och jag märkte själv att det var jättegynnande för mig. Själv var jag som hade haft föreläsning. Men jag drog nytta. Det var skön repetition, du vet, av hela grejen. Och de har gjort någonting nytta utav det. Och man känner att kunskapen sitter kvar bättre efter. Men även andra former av aktiviteter. Sommaren bjuder till att man kan göra väldigt många olika aktiviteter. Bara att gå ut och grilla. Sverige är så stort och brett land. Man behöver inte vara liksom mitt i Kungsträdgården och ställa sig och grilla om man skulle få göra det. Det finns så mycket grön mark och olika ställen man kan vara på. Självklart man ska gå efter regler så inte man ska sätta upp bränna upp en brasa någonstans så det börjar brinna. Och så här. Men är det på de ställen man kan vara där. Men det är jättefin grej att bara göra. Jättefint att umgås eller bjudningar som man kan ha tillsammans. Gå ut och fiska, det kan vara fett soft. Alltså. Det är så här lugn, soft grej som man kan göra tillsammans. Sportaktiviteter också. Jättebra grej som man kan göra. Som kan vara roligt, man håller igång kroppen också. Och många, många liknande grejer. Det är väldigt viktigt att när sådana här saker ska bli av. Det jag märker är att många personer är hypa på att hänga på. Om det är någon som säger idag är det en stor grillning, då är man den som dyker upp. Men det är inte lika många som tar på sig att göra det grejerna. Man kan få jättemycket belöning av att man gör en sån sak. Shalom, stärker brödraskapet i sin mellan och mycket goda grejer som händer och så vidare. Att man försöker vara en person som hypar upp saker och ting. Och just när det kommer till någonting som kan vara relaterat till kunskap eller att det stärker ens iman, hur den kan vara, så finns det som sagt mycket belöning att göra en sån här grej. Till exempel så vissa systrar styrde upp att de gjorde en så här Eid brunch. Att alla är välkomna som har en konvertiter eller nyinflyttade eller ensamstående och så. Jättefin grej. Det tar viss tid och ibland kan man göra det enklare också. Man kan göra som ett knytkalas. Alla kommer med egen mat dit till exempel. Det underlättar jättemycket. Det blir inte ens svårt att göra det. Vi behöver bara någon som styr upp själva projektet som gör den här grejen. Och då är det viktigt att om folk gör det, vissa styr upp det, att man själv försöker delta och att man kommer med en positiv inställning. För att varje gång någon styr upp någonting så kommer det alltid att finnas brister. Det kommer alltid att finnas brister. Man gör en grillning så kommer det alltid finnas brister. Eller man gör en träff eller någonting. Att man sprider en positiv feedback. För det kommer få personer att säga jag vill göra om det här igen. Men om alla bara går och klagar, folk kommer för sent, folk klagar, varför var det så, varför var det så, varför gjorde det så här. Då känner man sig inte hype att göra den grejen igen. Men det här är verkligen någonting jag rekommenderar. Om man försöker göra gynnande saker, saker som kan gynna en, till exempel sportaktiviteter, det kan gynna en kropp. Eller man har till exempel som en bokklubb. Det behöver inte vara islamiska böcker man läser. Även andra grejer. Folk har olika intressen. Man samlas tillsammans, man läser en bok, sitter och diskuterar. Det är intellektuellt stimulerande. Det är någonting som hjälper en. Och det får en som sagt att göra saker och ting tillsammans. Det hjälper en med gemenskap. Och många personer har haft ett annat liv tidigare. Som har varit annorlunda. Och där kanske man har haft en viss gemenskap. Men man behöver en annan gemenskap. Och då är det viktigt att även de som har varit praktiserande längre dyker upp på de här sakerna. Så det är inte bara alla som är helt nypraktiserande. Utan man är där som en stödjande person. Och försöker styra upp sådana här saker. Och ta ett ansvar till det här. För det kan som sagt betyda jättemycket. Så jag vill att vi alla ska ta oss en funderare. På en sån här grej. Vad man själv kan göra. Vad man kan styra upp. Det behöver inte vara jättestora grejer. Det kan vara för några personer. Men försöka intensifiera det och alltid så gott som möjligt försöka få med sig kanske någon som inte är så praktiserande tidigare. Att man inte bara tar sina närmsta vänner som man har känt i 10 år, utan även andra så man får med sig dem på ett bra sätt. Och den som behöver hjälp med att göra reklam för såna här grejer eller någonting, jag ställer alltid upp det jag kan göra för. Jag blir jätteglad när jag ser såna här grejer. Jag gick inte till exempel på Instagram utav bröderna som har muslimer i Nacka. Så ett sommarschema de har. Varje dag så har de någon aktivitet. Någon sommaraktivitet, någon sommarhype eller föreläsning, en lång grej. Och då har de styrt upp det där i sitt lokala område. En jättebra grej. Och såna här saker stödjer jag alltid till 100% om det är bra saker förstås. Så om det är någon som känner att de vill göra någonting, de vet att jag ska hjälpa till att sprida på något sätt, använda mina sociala medier, sprida i WhatsApp-grupper, jag ställer upp, det vill jag bara säga. Abdu vet att han säkert ställer upp för såna saker också. Och Mosa och andra, det vi kan göra ställer man gärna upp på. Men det är svårt att folk ska förvänta sig att vi som föreläser ska styra upp alla såna här saker också. Folk måste ta ett eget ansvar och hjälpa till med såna här grejer också. Det var ett kort råd om det här. Och jag hoppas att det är någonting som vi kan ta nytta utav. Inshallah ta'ala. Och kan vara någonting som kan stärka oss alla. Nu efter att Ramadan är över. Må Allah azzurri ge oss alla framgång. Att fortsätta att vara starka i våra iman. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Om det är några frågor så kanske man kan ta det. Om det är några frågor.